Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och pressgarn, Tama Net Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.
Snacka om övertolkning utav lagen. Det finns ingen som påstår att reglerna säger att man behöver ta hänsyn till varje bofink som Skogsstyrelsen gör.
Klimatförändringen och utarmningen av arterna är två globala ödesfrågor som Miljöpartiet vill spela in i årets valrörelse. Men allra viktigast är självförsörjningen av mat. Istället för att sänka skatten på diesel och se över reduktionsplikten för att hjälpa bönderna vill partiet snabbt införa ett generellt jordbruksavdrag. I Lantbrukspoddens valspecial möter du fram till valet riksdagspartiernas talespersoner i landsbygdsfrågor. I det här avsnittet träffar lantbruksreporter Gunilla Ander Miljöpartiets talesperson Maria Gardfjell som har sina rötter i Norrland där hon driver släktens skogsbruk. Maria Gardfjell hävdar att vårens politiska skogsdebatt om hur skyddet av fåglar krockar med äganderätten bottnar i ett missförstånd och i skrämseltaktik från skogsindustrin.
Välkommen till Lantbruks valpodd.
Men tack så mycket och det är roligt att Lantbruk kommer till riksdagen.
När vi spelar in det här så är det den 9 maj och det är ungefär 4 månader kvar till riksdagsvalet. Och så här långt har ju valåret präglats av kriget i Ukraina som ju bland annat lett till väldigt höga dieselkostnader för lantbruket. Och det kommer vi att återkomma till lite senare. Men först så tänkte jag be dig att presentera dig själv och kort beskriva din politiska bana fram tills dess att du valdes in i riksdagen, vilket var 2018 och då du blev vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.
Ja, jag heter ju alltså Maria Gardfjell och jag bor i Uppsala. Jag har mina rötter i norra Sverige. Jag är uppvuxen i Örnsköldsvik och vi har en släktgård i norra Västerbotten där vi också har skog. Ungefär 120 hektar produktiv skogsmark med den ganska svaga bonitet som är i de trakterna i norra Västerbotten ska jag ju säga. Men jag har varit politiker sedan 2005. Så att jag var ju faktiskt 40 år när jag blev politiker. Och jag har varit kommunpolitiker, jag har varit kommunalråd i Uppsala och blev personkryssad som riksdagsledamot i förra valet. Och nu inför nästa val så kommer jag ju inte längre kandidera, men jag känner mig ganska nöjd faktiskt med min politiska värnplikt. Jag hoppas det är många andra som också vill bli politiker framöver.
Just det, du blev alltså vald till landsbygdspolitisk talesperson då i riksdagen. Vet du varför ditt parti valde just dig?
Nej, men jag har ju länge haft ett stort intresse för mat och jordbruksfrågor men också miljöfrågor som kopplar till landsbygden. Miljöpartiet tog fram ett landsbygdspolitiskt program förra mandatperioden och då var jag ganska engagerad i det arbetet också. Men jag har ju en bakgrund, jag har jobbat med som informationschef på Krav, jag har jobbat med matfrågor på Konsumentverket, jag har jobbat på Coop med Änglamarks varumärke. Så att jag har ju jobbat mycket med mat- och livsmedelsfrågor på olika sätt. Så att det är ju naturligt för mig att tycka att just jordbrukspolitiken är en väldigt viktig del av den svenska politiken.
Har du kanske också egen konkret erfarenhet av jordbruk och skogsbruk? Du nämnde ju att det finns en släktgård där i bakgrunden.
Ja, nu bedriver vi ju inte så väldigt mycket skogsbruk. Gården har ju varit i släkten sedan 1799. Och under mellan 1895 och 50 år framåt där, då var ju all avverkning utarrenderad till, jag tror det var Holmen faktiskt då. Sen så levde väl min mormor. Min morfar dog 1945 och min mormor levde nog en del på skogsbruksavverkningar som gjordes då. Första kalhygget gjordes på 60-talet. Den sista avverkningen som gjordes var kring 2000. Så att vi har inte bedrivit något egentligt skogsbruk sedan dess. Men man kan ju säga så här att det, all skog är ju avverkad någon gång. Men de delar som inte har varit kalavverkade, där är det ju en slags kontinuitetsskogsbruk som finns. Och vi har stora områden också som är värdefulla nyckelbiotoper. Så att vi har ett skogsbruk som vi kanske kommer behöva göra avverkningar framåt för att kunna investera i fastigheten. Men vi ser ju också på skogen som en viktig resurs för naturen.
Jag tänkte precis nu fråga dig om du har några politiska hjärtefrågor. Några käpphästar, lite mer än de andra kanske, som väger lite mer. Du kanske precis talade om dem. Skulle du kort vilja beskriva vad som ligger dig varmast om hjärtat?
Ja, men det är ju många frågor som ligger mig extremt varmt om hjärtat. Men jag måste väl ändå få nämna klimatpolitiken som det kanske viktigaste uppgiften som vi politiker har just nu. Och då ska jag nog inte bara säga klimatpolitiken, utan det handlar om två stora ödesfrågor som är globala. Dels är det ju klimatförändringarna och sen är det också utarmningen av arter, alltså artkrisen. De två frågorna, vid sidan om alla andra typer av geopolitiska kriser och svåra politiska frågor utöver det, är ju enormt viktigt att hantera som politiker. Och det får man inte glömma bort. När jag var kommunalråd i Uppsala så blev Uppsala utnämnd till världens bästa klimatstad. Och det behövs mycket konkret politisk handling och aktiva politiker för att vi ska få en riktig klimatomställning till stånd.
I flera medier så har det ju påpekats att årets val, det blir ett val om landsbygdens röster. Så vad tycker du står mest på spel i valet, om man tänker på det som rör landsbygden och de gröna näringarna?
Ja, jag tycker att den allra viktigaste frågan just nu handlar faktiskt om självförsörjningen av maten. Och att kunna ta tillvara de landsbygdens stora liksom, förmåga att faktiskt göra Sverige mindre sårbart i händelse av kris och krig naturligtvis också. Det som hände 24 februari, det har ju förändrat livet för oss alla. Och det civila försvaret, totalförsvaret, är ju det som har varit det absolut viktigaste för Miljöpartiet. Redan förra året så drev ju faktiskt Miljöpartiet fram 800 miljoner kronor satsning i budgeten för vatten och livsmedel inom ramarna för civilförsvaret. Det är kanske inte så känt att det var just Miljöpartiet som drev fram detta, men nu när Socialdemokraterna är ensamma i regeringen så är de stolta över den satsningen, och det var svårt för oss att få igenom den, men vi lyckades för vi prioriterade verkligen det området. Och just rent vatten och livsmedelsproduktion i hela landet med en regional försörjning också. Det är någonting som Miljöpartiet har drivit ett antal år. Det är nog snart 10 år sedan vi satte målet att vi ville att Sverige ska bli mer självförsörjande på livsmedel.
Under våren så har ju artskyddet varit en omstridd fråga, och att man i Sverige då har tolkat EUs regelverk på ett sätt som gör att hänsyn till fåglar väger så tungt så att det kan stoppa avverkningen av skog. hävdar skogsbruket i alla fall då. Men här ska nu Sverige ta ett omtag, har regeringen sagt, och även majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet. Var står du och Miljöpartiet i den här frågan?
Ja, naturligtvis är ju artskyddet är ju en av våra redskap som vi har för att faktiskt klara av och skydda den biologiska mångfalden. Men sen har ju hela den här frågan blivit upp- och nervända världen, som jag ser det. Skogsstyrelsen har tillsammans med skogsindustrierna och olika aktörer gått ut och sagt att nu säger de här nya domarna som har kommit från EU och från svenska domstolar att man måste skydda varandra bofink. Det är ju inte den bild som, när vi har haft uppe den frågan i miljö- och jordbruksutskottet, så kan jag ju säga att även om Skogsstyrelsen har dragit den slutsatsen så har det inte Naturvårdsverket dragit samma slutsats. Miljörättsjuristerna har inte dragit samma slutsats. Miljöorganisationerna säger att det stämmer absolut inte. Så att snacka om övertolkning av lagen. Det finns ingen som påstår att reglerna säger att man behöver ta hänsyn till varje bofink som Skogsstyrelsen gör. Så att jag tror väl snarare att det där är en slags skrämseltaktik från skogsindustrierna och även där Skogsstyrelsens generaldirektör är med på tåget också, för att man inte vill ta någon hänsyn till arterna överhuvudtaget. Man vill visa på hur befängt och dåligt det är och att det finns också kanske en grundläggande EU-motstånd i det här. Jag tycker att det är riktigt konstigt faktiskt. En del i det här utskottsinitiativet som togs av Moderaterna och Centerpartiet var ju också att man menar att staten ska bekosta alla naturinventeringar som görs för skogsbrukarna. Enligt lagen så har skogsägarna ett ansvar för att ha kunskaper om vad som finns på deras marker. Men man behöver naturligtvis inte ha de kunskaperna själv, utan man kan ju också förlita sig på andras kunskap. Men det som man säger nu då från den här riksdagsmajoriteten, det är att staten ska betala alla inventeringar. Samtidigt som man de senaste åren har drivit på att staten inte ska betala inventeringarna i form av nyckelbiotopsinventeringar. Så att jag är lite orolig att man inte riktigt vet vad man... Den ena handen vet inte vad den andra gör, lite grann. Vi har ju tagit fram en skogsproposition som vi har förhandlat med Centerpartiet och Socialdemokraterna, Miljöpartiet, de senaste åren. Och som har gått igenom riksdagen. Och där säger vi ju gemensamt att skogsägarna ska ha ett större ansvar för just naturskyddet i skogen. Och det här har ju varit en viktig fråga för skogsägarrörelsen, som hävdar med bestämdhet att skogsägarna är bäst på att avgöra när naturen ska skyddas. Men man är också väldigt duktig på att säga att skogsägaren själv kan ta en lång rad initiativ och bedriva ett mer naturinriktat skogsbruk och bevara arter i det produktiva skogsbruket. Men om det är så att varje gång som man ska ta hänsyn så ska man gå in med formellt skydd, så strider ju det faktiskt mot den överenskommelse som vi alldeles nyligen har gjort. Så att jag tycker att hela den här frågan är... Det är verkligen, de har rört till det ordentligt. Och jag är inte förespråkare för att bedriva politik på det där sättet. Utan jag tycker att vi ska ha långsiktiga regler. Vi behöver en ny skogsvårdslag som är mer anpassad till den här EU-lagstiftningen som vi har haft i EU sedan 1995. Alltså, vi gick ju med 1995. Skogsvårdslagen är från 1993. Det är väl självklart då att lagen är inte riktigt anpassad till de här typen av regler som finns i EU-reglerna. Då får väl bli lite ordning och reda i själva regelverken här nu då, så att skogsägarna får en mer begriplig verklighet att leva i, tycker jag.
Du lyssnar på Lantbrukspoddens valspecial. Fram till valet träffar vi talespersonerna i landsbygdsfrågor för samtliga riksdagspartier. I det här avsnittet är det riksdagsledamoten Maria Gardfjell som argumenterar för hur Miljöpartiet ställer sig till våra lyssnares viktigaste valfrågor.
Kriget i Ukraina har ju lett till skyhöga priser på bland annat diesel. Och under våren så har ju regeringen reagerat på det och har lagt fram flera olika krispaket där man sänker skatten på diesel så att den tillfälligt då kommer att nå ner till noll för jordbruket. Då undrar jag, hur ställer sig Miljöpartiet till nollskatt på diesel, även då om det är en krisåtgärd?
Att sänka skatten på diesel har ju varit det sätt som man har haft från statens sida när man vill gå in med krisstöd till jordbruket. Det har varit godkänt enligt EU:s statsstödsregler, för att normalt sett får man ju inte betala pengar till en företagare hur som helst. Från Miljöpartiets sida så tycker vi att det är bra att man stödjer lantbrukarna i det här läget. Det behövs verkligen krisstöd. Vi hade hellre sett att regeringen snabbt hade kunnat ersätta den här nedsänkningen av dieselskatten med ett generellt jordbrukarstöd. Det är ju helt färdigutrett av Helena Jonsson som har lagt fram utredningen om ett fossilbränsleoberoende jordbruk. Och i det här läget som vi befinner oss i med det här krisläget så vet vi ju att vi har drivit den frågan mot regeringen här i riksdagen och i EU-nämnden från Miljöpartiets sida. Och regeringen har ju också gått med på att driva frågan om ett allmänt jordbrukaravdrag mot EU-kommissionen. Och inte bara mot kommissionen utan också i rådet. Och det här är ju en jätteviktig fråga att snabbt arbeta för så att man kan ersätta de här nedsättningarna av dieselskatten mot ett generellt jordbrukarstöd. Och varför är det så viktigt? Jo, från Miljöpartiets sida så menar vi att det är viktigt av flera skäl. Dels så kan vi inte kräva att alla de lantbrukare som har gått före och minskat sin förbrukning av diesel på olika sätt och vis, till exempel genom att ersätta den med fossilfria drivmedel, de får ju ingenting. Och de har ju också högre kostnader. Sen har vi en lång rad lantbrukare som också har betydligt högre kostnader. Även om de kanske inte kostnaderna enbart ligger på diesel. Men de kanske behöver köpa in produkter som i sin tur har blivit dyrare på grund av höga bränslekostnader. De får inte heller tillräckliga ersättningar. Så här handlar det om att stödja små och stora lantbrukare av olika slag. Till exempel också behöver småbrukare starkare stöd i dagsläget. Och det kan man få genom en sån här mer rimlig form av jordbrukaravdrag eller jordbrukarstöd istället.
Vilken roll ska de gröna näringarna ha i klimatomställningen generellt? Vi var ju lite grann inne på det här nu då, Helena Jonssons förslag om att fasa ut återbetalningen av dieselskatten och istället då införa ett generellt skatteavdrag på näringen som ni vill ha redan nu. Berätta lite mer om hur skogen och jordbruket ska bli fossiloberoende och hur de ska kunna bidra till den gröna omställningen. Ta skogen först.
Nej, men rent allmänt kan vi säga att lantbruket ska ha den största rollen i arbetet. Jag är helt övertygad om att det är lösningarna för klimatomställningen ligger i väldigt stor utsträckning i just de gröna näringarna. Och i alla som använder mark har en enormt viktig roll. Men sen så finns det olika sätt som det har betydelse för. Ett väldigt påtagligt sätt är ju att vi ska ersätta användningen av olja, kol och naturgas med fossilfri energi. Och det handlar ju naturligtvis i stor utsträckning om vindkraft och solceller. Och här är ju de landsbygder som vi har och de stora ytor som finns både till havs och till lands. De är ju viktiga för att kunna bedriva den typen av produktion. Och det är ju naturligtvis också många enskilda lantbrukare som är aktiva energiproducenter nu och framåt. Men sen så är det ju också skogens roll som råvara som är viktig. Och här behöver vi ju öka. När jag var kommunalråd i Uppsala så satte vi ett mål om att ha 50% trähusbyggnation till 2030. Det kommer ju naturligtvis öka behoven av kvalitetsvirke. Och vi behöver också få mer just långlivade produkter från skogen. Därför att i det läge som vi bygger möbler eller hus av trä så får vi faktiskt också en kolsänka i de här produkterna. Och det är ju så otroligt viktigt att tänka nu långsiktigt på att inte bara elda upp allt virke från skogen eller allt för mycket, utan att försöka hitta former för att återvinna och få en cirkulär bioekonomistrategi så vi kan använda skogens produkter i större utsträckning.
Vad tycker du om att använda jordbruket och skogsbrukets produkter som biodrivmedel då? Om man tänker etanol, RME att tanka med i traktorn eller också skogens produkter i biodrivmedel?
Ja, det finns ju enormt stora satsningar på just biodrivmedel, inte minst från skogen. Vi var i miljö- och jordbruksutskottet i ett företag i Norrbotten som heter Sunpine som tillverkar biodrivmedel. Vi har ju också stora bioraffinaderier som är på gång att växa upp i Sverige tack vare det stora industriklivet som ju är, som Miljöpartiet är mamma bakom. Och i det här läget som vi befinner oss nu, när vi har fått också regelverken på plats sedan några år tillbaka kring just bränslebytet, att successivt fasa in mer biodrivmedel i bränslet, så är det faktiskt den viktigaste klimatfrågan. Så när man nu pausar bränslebytet eller till och med från vissa partier driver att man inte ska ha ett bränslebyte alls, då är det ett hot mot utvecklingen av bioekonomistrategin.
Så Miljöpartiet säger absolut nej till att ens bromsa takten i reduktionsplikten?
Ja, vi är ju det enda partiet som säger absolut helt nej till det. Och vi menar ju att det är exakt just nu när vi ska göra oss mer oberoende av Putins olja. Därför vi vill inte, från Miljöpartiets sida så säger vi att Sverige skulle kunna fasa ut all import av rysk energi. För att det är ett så viktig fråga för att inte finansiera Putins krigskassa också. Men i det här läget så är det viktigaste vi kan göra, det absolut viktigaste vi kan göra i Sverige, det är att vi försöker skynda på klimatomställningen och försöker öka takten i infasningen av biodrivmedel till exempel i bensin och diesel. Och inte att sänka den hastigheten. Jag är faktiskt väldigt olycklig över just den här. Visst kan jag också se, och det vill jag verkligen peka på. Jag kan verkligen se den extremt svåra ekonomiska situationen som både lantbrukare men också enskilda drabbas utav när energipriser går upp så väldigt snabbt och mycket. Och visst behöver staten vidta åtgärder. Det är som att skjuta sig i foten när man då inte tänker liksom längre än dit näsan räcker. Och tänker på att det bästa vi kan göra är ju att göra de här satsningarna på biodrivmedel så att våran produktion verkligen får en boost nu. Så att vi snabbt kan få upp produktionen och därmed sänkta kostnader också för biodrivmedlet. Att det har en hög kostnad så här initialt när man försöker ställa om. Det kommer det ju ha, men då kommer vi bara skjuta den höga kostnaden framför oss istället för att ta de här satsningarna nu helt enkelt.
Kriget i Ukraina har vi ju talat om, och kriget har ju satt frågan om svensk beredskap i blixtbelysning och likaså Sveriges låga självförsörjning vad gäller just livsmedel. Miljöpartiet var ju tidigt ute här och ansåg redan långt före kriget att den svenska försörjningsgraden borde öka från 50 ungefär idag till 80% är det väl. Mm. Då undrar jag, hur ska det gå till?
Ja, men det krävs ju naturligtvis en... Vi behöver ta fram en ny livsmedelsstrategi som sätter fokus på just självförsörjningsförmågan. Och ibland i den politiska debatten så handlar ju självförsörjningsförmågan och självförsörjningsgraden om att då är det alltid någon som kommer och säger så här, nej, men vi vill ha en fri marknad, vi vill ha ett fritt Europa. Ja, men även EUs självförsörjningsgrad behöver öka i dagsläget. För man är extremt beroende av till exempel Ryssland. Och det är ju inte bara själva maten som vi behöver ha en högre självförsörjningsgrad på. Utan vi måste ju också fundera på hur vi producerar maten. Hur svensk är svensk mat egentligen? För att det svenska jordbruket är beroende av import av diesel, av konstgödsel, av bekämpningsmedel, foder, utsäde, maskiner och i viss mån också arbetskraft. Och mer saker därtill. Och det vi behöver göra när vi nu tar fram strategier för en ökad självförsörjning handlar ju också om att se hur vi kan förbättra kretsloppet i det svenska jordbruket och bli mer självförsörjande på till exempel energi, gödselmedel. Hur kan vi få fossilfri produktion av den handelsgödsel som behövs? Hur kan vi få utnyttja de råvaror som finns? Vi har ju företag redan nu som står i startgroparna och kan möjligtvis säkerställa att vi får fosfor från både gruvnäringen och från den kommunala tekniska sidan. Och det är ju viktigt nu att börja fundera i de banorna om, och inte bara fundera utan faktiskt gå från ord till handling. Och se till att vårt jordbruk i Sverige blir mer självförsörjande. På så sätt så kan vi som är konsumenter också få del av mer produkter från Sverige. Men sen, vad är då hindret till detta? För det var ju det som din fråga var. Steg ett är ju det här att se hela helheten. Men steg två är ju att faktiskt fundera på vad är det som har varit drivkraften i den svenska jordbrukspolitiken de senaste 20-30 åren? Det har ju varit ökad konkurrenskraft. Alla pratar om ökad konkurrenskraft. Och det får som effekt att vi får en storleksrationalisering av jordbruket och de små gårdarna konkurreras ut. För det är inte lika konkurrenskraftigt att bedriva ett jordbruk i Sverige som i andra delar av världen. Och det går stick i stäv mot vad Miljöpartiet tycker. För vi menar att det skulle kunna vara ekonomiskt försvarbart för miljön och för klimatet och på många sätt att faktiskt behålla jordbruket i Sverige. Att behålla små och stora lantbruk och hitta en balans i produktionen. Det finns inget stort värde av att vi ska importera ost och kött till Sverige som vi kan producera själva i stor utsträckning. Och jämför med Sverige med Finland så är Finland betydligt mycket mer självförsörjande på grönsaker än vad vi är i Sverige. Det är som natt och dag. Varför kan man producera så mycket grönsaker i Finland som ligger så pass mycket mer norrut än vad Sverige gör? Vi har väl ännu bättre förutsättningar än Finland att producera grönsaker. Men vi gör inte det. Så att det här måste jag säga så här. Vi behöver fundera på allvar. Både svenska folket, politikerna, men också lantbrukarna. På hur vi kan vara med och stödja ett jordbruk som utvecklas i hela landet. Därför vi får en självförsörjningsgrad som är hög. Inte bara i Sverige som helhet. Utan i varje region.
Rovdjursfrågan har ju flyttat söderut. Hur stor vargstam ska Sverige ha? Och hur ser Miljöpartiet på licensjakten på varg? Och hur ska skyddsjakten fungera?
Det handlar inte om hur stor vargstam vi har. Utan det handlar om hur vi förvaltar vår vargstam så att den inte blir inavlad. Och vi har ett ansvar att se till att vilda djur också får finnas i Sverige. Och Från Miljöpartiets sida så har vi, är vi kritiska till licensjakten. Vi tycker att den är helt felaktig. Det är en dålig jaktform. Men vi är också helt motståndare till illegal jakt. Och vi är faktiskt ganska starka förespråkare för skyddsjakten på varg. Men de här tre jag ska inte säga jaktformerna, för då rasar Svensk Jakt-tidningen. Om man lägger ihop licensjakten, skyddsjakten och den illegala jakten, då får man det totala jakttrycket på vargen. Och det skulle vara så mycket bättre om man kunde slopa licensjakten och den illegala jakten och sen koncentrera sig på skyddsjakten. Därför att vi behöver ha en skyddsjakt som är effektiv, och där behöver man kunna till exempel enskilda vargar som lär sig ta sig över rovdjursavvisande stängsel. De lär ju ut det till sina kompisar. Så att de måste man ju jaga på väldigt snabbt. Vi behöver också se till att säkerställa att de som bor i anslutning till vargrevir, som har djur, kan fortsätta med det. Då behövs det också en effektiv skyddsjakt, men det behövs också bra förebyggande åtgärder. Och här vill Miljöpartiet stärka de enskilda djurhållarnas ekonomiska möjligheter genom att, precis som vi gör med rennäringen, betala ut ett förebyggande stöd. Och det handlar om pengar, det handlar om resurser, inte bara pengar till att bygga rovdjursstängsel utan också resurser att bygga det. Det behövs också en bättre kontaktyta mellan till exempel den som jobbar på länsstyrelsen med rovdjursförvaltningen och de enskilda lantbrukarna och småbrukarna. Så att man har en direktkontakt, man vet precis var vargarna finns. Man kanske får hjälp med att investera i hundar som kan skydda tamboskapen. Man kan också få helt andra typer av villkor och möjligheter om det är så att olyckan är framme och vargen river djur. Att man får bättre möjlighet med veterinärer och andra som finns på plats. För i dagsläget är det ju ett stort bekymmer för de enskilda djurägarna med rovdjuren. Och vi behöver hitta ett sätt att där vi kan samexistera bättre. Så att från Miljöpartiets sida så försöker vi vara extremt konstruktiva när det gäller just att se att vi behöver ha både varg i Sverige, men vi behöver också ha småbrukare med djur. Och de fäbodbrukare, de jordbrukare med får i naturbetesmarker, alla de är ju så värdefulla, därför att det de bidrar med handlar också om den biologiska mångfalden. Så här behövs det verkligen en lika stor satsning, men också en förmåga att liksom samverka och göra det här på ett konstruktivt sätt.
Vad har du för planer nu då inför framtiden?
Ja, jag känner ju att jag är väl nöjd med den period som jag har varit politiker. Jag har ju varit kommunalråd och nu har jag varit riksdagsledamot, och jag ser fram emot att de kanske sista 10 åren av mitt yrkesliv också jobba lite mer aktivt med antingen i näringslivet eller i någon större organisation med de här frågorna som jag ändå brinner för. Och det kommer med all sannolikhet handla om antingen livsmedel eller skog eller klimat och miljö på något sätt.
Så det är slut med politiken nu?
Ja, jag tänker att det har varit min värnplikt i politiken över. Jag har ju innan jag blev politiker jobbat både i små och stora organisationer, i små och stora företag. Jag har drivit eget företag innan, så att jag känner att jag kan nog hitta på någonting.
Tack så mycket, Maria Gardefjell, för att du ställde upp här i vår speciella valpodd.
Ja, och det viktigaste av allt, ska jag säga till alla som lyssnar här då, det är att det är inte vilket parti man röstar på, utan det är faktiskt att gå och rösta på valdagen. Och titta nu lite extra noga på era politiker. Ställ mycket landsbygdsfrågor till dem och se att de förslag som de faktiskt kommer fram med nu också är landsbygdsvänliga.
Du har hört lantbruksreporter Gunilla Ander intervjua Maria Gardfjell, Miljöpartiets landsbygdspolitiska talesperson, om vilka frågor hon ser som viktigast inför valet. Avsnittet spelades in i maj 2022. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruks redaktion som är en del av LRF Media.
Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och Pressgarn, Tama Net Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.